Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. Ups.
Hej och välkomna till avsnitt 19, är det va?
Yes, det är det.
Yes, och idag...
Vi spelar nyss in 18, så vi borde vi kunna räkna eller hålla upp koll på siffrorna.
Va? Ja, okej, nu såg du mig igen. Det här kommer jag editera bort som vanligt. Men ja, avsnitt 19 och idag är det ett analyscase. Och då passar det väl bra att säga att kom ihåg att det vi säger och det vi gör i den här podden är inget annat än för underhållning. Det är ingen rekommendation, det är inget köpråd. Gör alltid er egen analys. Och idag är det Douglas som kommer med ett spännande case inom cybersecurity-sektorn.
Yes, och ja, men som sagt, det viktigaste jag kommer ihåg är att det här är våra tankar. Och det pris vi sätter, det är priset för vad vi tycker är värt. Kanske inte vad du tycker är värt, så
yes.
Gör alltid din egen analys. Och som sagt, cybersecurity bolag den här veckan, cybersecurity har varit någonting som har varit jättehett den senaste tiden. Det har gått ner lite, så, och jag har haft lite ögonen på det här bolaget ett tag, och därför tyckte jag var läge just nu att ta en analys på det.
En fråga då innan jag går in på analysen. Det är egentligen en sektor som är jättehet som du ser, och med strukturerad tillväxt. När börsen nu står så högt och inte har gått ner, varför tror du att det har blivit en dipp för just cybersecurity? Finns det någon anledning för det, tror du? Eller?
Jag tror bara rotation i marknaden som många har sett. Liksom. Att man roterar ut från liksom höga P-tals grejer.
Ja, du tror att det är alltså en rotation från growth till value eller ja, defensive?
Ja, och vi kommer märka det när jag slänger fram peer-tabellen att väldigt många i den här sektorn inte har någon vinst. Majoriteten har inte vinst i den här sektorn. Och helst även av de stora, även av de små. Så jag tror det är många som har roterat ut från det här snabbväxande strukturella till någonting som är defensivt och har vinst.
Okej, okay, ja, men det köper jag. Att det är ett sånt börsklimat.
Så det, ja, det är det jag tror rotationen kommer från. Men analysen är då som sagt av... Jag har inte sagt heller, som sagt, så det är svårt att säga det. veckans bolag är Fortinet. Det är ett stort bolag i USA som egentligen säkrar allihopa och levererar säkerhetslösningar i alla dess former och täcker egentligen allting. Så, men min Peter Lynch-paragraf som jag brukar ha för en kort motivering till varför bolaget ska köpa eller analyseras. Världen digitaliseras och vi producerar mer data än någonsin. Samtidigt som informationen blir ännu viktigare att skydda, vilket Fortinet kan lösa. Så, och även till andra frågan som jag ofta ställer mig. Har företaget en vallgrav? Och det tycker jag med deras produkter FortiGate, Fortinet Security, Fabric är de världsledande idag och de har en heltäckande lösning med infrastruktur end-to-end. Och patenten på egentligen allting det här, det är de har 628 globala patent och 159 patent som de väntar på att få godkända.
Ja, okej. Okay. Ja, det är många patent. Sen behöver inte det alltid vara... Nej, starka det, patent, men ändå.
Det är tekniska lösningar som du kan ju bygga runt om. Liksom, vad ska man säga, vad heter det? Brandväggen är ju inte, det är ju en generisk sak. Det är inte någon som äger firewall eller något sånt där. Så att, det är så är det klart. Men just deras lösningar har i alla fall patent så ingen kan infringa om dem, så att säga. Så bolagets egentligen egna presentation som jag hämtar från deras nät som är översatt nu då, så parafraserar lite. Fortinet säkrar de största bolagen, tjänstleverantören och statliga organisationer runt om i världen. Fortinet empower sina kunder med intelligens, sömlöst skydd, över det expanderande attackytan och kraften att stå emot det ökande prestandakravet av gränslösa nätverk idag och i framtiden. Bara Fortinet Security Fabric arkitektur kan leverera säkerhetsfunktioner utan att kompromissa med förmågan att tackla de mest kritiska säkerhetsutmaningarna, oavsett om det är i nätverk, applikationer, molnet eller mobila enheter. Fortinet rankas nummer ett i de mest säkerhetsapparater i världen över och mer än 400 000 kunder som litar på Fortinet och skyddar deras verksamhet. Ja, och sen Fortinet grundades av bröderna Michael och Ken Shea 2000.
Ja, okej.
Sen har jag lite information. Liksom de har 6293 anställda Och när jag uppdaterar informationen från ska se, jag tror det är Yahoo, säger att de är runt nu 415 000 kunder. Så det växer. Så en liten kort genomgång om bolaget själv och deras produkter. Fortinet har i princip egentligen vad de marknadsför i två huvudsakliga produkter. Egentligen Security Fabric och FortiGate. Security Fabric är ett heltäckande nätverk för att skydda verksamheten som kombinerar många produkter från Fortinet. FortiAnalyzer, FortiManager, FortiClient, FortiClient EMS, FortiWeb, FortiSwitch och FortiApe. Fortinet Security Fabric kombinerar säkerhetsprocesser, intuitiv operationella system och applicerar bättre hotintelligens att ge beprövad säkerhet, exceptionell prestanda, visibilitet och kontroll medan admin underlättas. FortiGate är Fortinets plattform. Plattformens brandvägg kommer i allergoriska storlekar och former för att kombineras med eller för att tillfredsställa alla behov som finns från kunder. FortiGate kan kombineras med andra produkter för att inkludera säkerhet för nätverk, moln, tillgång till apparater och applikationer, operationer för att upptäcka, motverka och svara på med malware, slutprodukt och enheter och applikationer i sig.
Ja.
Vad tycker du om presentationen då? Och har du fått en bättre bild?
Ja. Alltså det är lite svårt och jag är inte jätteinsatt, men alltså det, jag tänker väl att det är, nej, alltså det är inte jätteintuitivt, men jag, som sagt, det här är ju inte någon bransch jag förstår mig på, men jag antar att det är en kombination av liksom mjukvara och fysisk brandvägg.
Ja, exakt, och det är det. Och jag kan säga själv att typ så här, när man försöker läsa på om allting, jag tror de har märkt att typ så här, att det är ingen idé att typ lägga ut jättemycket information om vad de gör. Ett, för att de håller på med säkerhet, så om de lägger ut exakt vad de gör så blir det väl en säkerhetsrisk på det sättet. Men två, i regel när du pratar med ett bolag och om du ska hjälpa dig med deras säkerhet, då är det IT-personen du pratar med. Det är inte oftast den personen som går dit och kollar på hemsidan. Så att rent...
Ja, nej, alltså man behöver tekniskt inte förstå det här i detalj.
Nej.
Utan det är väl bara, det skyddar data liksom med hjälp av både mjukvara och hårdvara.
Ja, och sen också ha att man ger liksom verktyg för de som jobbar i bolaget att ha koll på det liksom fram och tillbaka, kunna ge det. Men till exempel någonting jag vet när jag jobbar, det är att öppna konton för olika system fram och tillbaka. Det ska hanteras smidigt, för just nu, ja, man kanske har bara ett ticketsystem som man har, och sen är det någon som IT-avdelningen som hör av sig och så fixar man det. Och sen, ja, det är ofta som man jobbar på storbolag, ingen sån här lösning som oftast är lätt att hantera. Och det brukar oftast vara problem för att sätta upp nya anställda.
Okay.
Så att det är lite där, alltså, det är också med det här att de måste ge säkerhet, vad ska man säga, lätthanterligt för bolaget och adminna. Och det säger de ju att de också jobbar med liksom.
Men, nej, men jag förstår produkten alltså på en väldigt, väldigt enkel nivå. Och jag förstår framförallt, viktigaste förstår jag, behovet av produkten i dagens samhälle, och det blir bara viktigare och viktigare, för att det blir allt mer cyberattacker och det blir helt enkelt viktigare och viktigare att skydda sin data. Det är liksom, om man tror på att datan är guldet, så säljer de här kassaskåp.
Exakt, och alltså det är också där. Det är ju där jag också typ vill hålla med en analys, för att jag förstår värdet i det här. Jag förstår ungefär vilka produkter de har och när man pratar om dem, för att man ska kunna hänga med när bolag gör presentationer. Men att förstå exakt hur en FortiGate eller hur Fortinet Security Fabric liksom funkar i detalj, det kommer aldrig en investerare av teamen.
Precis, och när man säger know what you own, jag tror på det verkligen. För att jag tror att om du liksom förstår produkten på djupet, så kan du lättare analysera om bolaget kommer liksom fortsätta gå bra eller om konkurrensen blir bättre och hela den biten. Men när man köper ett bolag, eller till exempel Fortinet som är världsledande, alltså det är topp 3 storlek på det här bolaget i sektorn, då blir det inte lika viktigt att förstå produkten. Men hade du gått på en liten cybersecurity-spelare, då måste man ju tänka, varför skulle de här ta marknadsandelar av Fortinet och Palo Alto och konkurrenter? Då kanske måste förstå produkten på djupet. Men de här har ju uppenbarligen visat att deras produkt är bra, annars hade de inte haft så stor del av marknaden. Men du kommer ju komma in på hur stor del av marknaden de har. Så. Men ja, jag håller med. Du behöver inte kunna det i detalj.
Nej, Så då tänker jag att vi går över till att beskriva lite bolaget med det intäktsströmmar. Intäkterna per geografi. Americas är såklart störst i och med att de är baserade i USA från grunden. Under Q2 2019 så stod Americas för 43%, EMA stod för 37% och APAC stod för 20%. Och egentligen de senaste 8 kvartalen så har den här fördelningen ungefär varit densamma. Det har skilt sig typ 1 procentenhet mellan Americas och EMA. Vilket alltså, jag också kan tänka mig, det är väldigt förståeligt med tanke på att USA har ju oftast flest Fortune 100-bolag. Liksom mest bolag där med mjukvara och så vidare. Till exempel, även om vi har mycket mjukvarubolag i Europa, så är det ju inte samma storlek som det i USA.
Nej, precis. Och just när det kommer till, jag menar, visst västvärlden, och, alltså både Europa och USA är ju moderna länder. Men just när det kommer till IT har ju alla stora bolag i USA. Mm. Alla stora IT-bolag. Det är inte riktigt IT-innovation vi är så kända för i Europa.
Nej, det är ju typ bara Norden som vi gör det. Typ.
Precis, exakt. Och ja, och sen är det ju såklart, och det är ju naturligt att det borde vara Amerikas och Europa som är ledande här, för att det är väl mest utvecklade områdena i världen. Alltså jag menar där vi har en stor medelklass och där vi har moderniserat. Det är liksom inga uländer. Men ja, jag förstår att USA är störst. Och sen kanske det också har att göra med att det här är ett amerikanskt bolag också.
Jo, men
det är allt enklare att sälja till sin egen marknad.
Ja, lättare med konkurrenter, lättare med språk och allting sånt där. Men så man kan kolla också på intäkt per geografi, så skiftar det väldigt mycket med kvartalen. Men i regel så kan man ju titta på APAC som har börjat fått fart nu på slutet. De börjar komma upp i liksom 20-30%, medan EMA med alltså Mellanöstern och sånt där har också kommit upp. Men så att om man tittar på tillväxten överlag så har det gått från 17% till 2021-22 till 18% nu som de börjar stagnera på. Så att vi kommer komma till det längre fram med hur det ser ut för bolaget i helhet.
Mm.
Ja. Sen har jag delat upp också intäkterna baserat på affärsområden. Fortinet själva delar upp det i products och services. Och sen är det inom services har de också en not där de visar hur mycket av services som består av security subscriptions och teknisk support. Och det var ju här liksom, som jag tyckte att här kom det fram lite information som jag tror är väldigt intressant för många. Du har produkterna står ungefär i Q2 2019 stod de för 36,4% av försäljningen totalt. Och sen har du services stod för totalt 63,6%. Av services, om vi säger helheten, security subs för helheten av deras intäkter stod för 35% och teknisk support för 28,5%. Från årsbokslutet 2018 så stod security subscriptions för 33,6%, så det har växt på. Och om man tittar på skillnaden mellan services och product så är det services som har mycket högre tillväxt, men också så har de mycket högre bruttomarginal. Och det får mig att tro att Fortinets marginaler kommer att öka framåt, för att det kommer liksom så här, okej, då kommer vi ha högre kostnader på teknisk support för att det behövs manstyrka, men i och med att det är security prenumerationer som växer mest och det är det som kommer framåt, så tror jag att det är där du har mindre. Du har högre bruttomarginal på grund av det.
Ja, det här är ju den intressanta biten. Mm. Att redan nu så är ju verkligen mjukvarudelen och den högmarginalsdelen större. Mm. Och växer sig fortsatt större.
Exakt.
Så att det här är ju jätteintressant, för att du har ju som sagt bruttomarginalen på 80%.
Mm.
Och ja, det är jättepotential för marginalexpansion.
Yes, så att ta med oss det framåt när vi kommer in mer på siffrorna. Det var bara för att ge en bild om hur affärsområdena ändrar sig. Och att ha recurring revenue på säkerhetsprenumerationer på 35% tycker jag blir en extremt bra bas. Och sen, alltså teknisk support, det är ju mer eftermarknad.
Ja, men det är ju det där, precis.
Så att då blir det så här, på det sättet har du ju väldigt mycket, ska man säga, återkommande intäkter i services mot vad du har i product. Så att,
ja, men det här är ju ett software as a service-bolag.
Ja,
Och jag menar, det är ju den affärsmodellen är ju att sälja en subscription mm. eller en, ja, vad ska man säga, abonnemangstjänst istället för att sälja in en mjukvara till fast pris mm. som betalar för en licens för ett år eller något sådär, har ju visat sig vara mycket mer lönsamt.
Mm. Så att ja, men just affärsområden tycker jag ser väldigt bra ut med fördelningen services och products. Och ja, absolut. Hur det trendar också.
Verkligen. Jag menar, det är ju det alla pratar om Apple hela tiden, att services ska bli större och större och större, för det är så mycket product. Här har vi redan den mixen där mm. services är mycket större yes. än product.
Så ägarsituationen, egentligen ägarsituationen ser ut som att 17,12% ägs av insiders. Och de jag liksom har valt att ta upp, det är Ken Hsieh och Michael Hsieh, vilket är Fortinets grundare, och de är ju bröder då. Ken Hsieh var grundare av Fortinet, han är vd och ordförande just nu. Ken Hsieh har också grundat Systems Integration Solutions och NetScreen Technologies. NetScreen sålde han till Juniper Systems 2004. Och med tanke på att han startade Fortinet 2000, så har du ju en serieentreprenör här inom IT och säkerhet utan dess like, skulle jag vilja säga. Michael Hsieh är också medgrundare i Fortinet. Han är idag Chief Technical Officer och president. Ken har varit med och jobbade också på NetScreens förut. Michael har jobbat på NetScreens. Jag ska inte säga Ken, det måste jag ändra. Michael har fått priser för Innovation Tech Innovator under 2009 av Everything Channel CNR. Utsedd till Northern California Entrepreneur of the Year av Ernst & Young. Och Top Technology Innovator av VAR Business Magazine 2004. Så i regel är det ju två. En som är, ska vi säga, en serieentreprenör. Och väldigt duktig inom just det här med teknik. Och sen har vi Michael som är, jag skulle säga, mer the brain power. Rent tekniskt.
Ja, oavsett, det är ju mycket kompetens. Och de här har ju i princip start. Alltså det här är i början när cybersecurity kom i princip. Båda de här är ju innovatörer inom cybersecurity.
Exakt, så att det, rent krasst är det ju två personer som rattar det här bolaget med extremt mycket erfarenhet och extremt mycket, ska man säga, entreprenörsanda, liksom kunna tänka själv. Så att på det sättet så är det ju ett bolag som drivs och ägs av grundarna och entreprenörerna själva. Så det är inget tjänstemannabolag på det sättet. Om vi kollar också på hur det ser ut med ägandet, där vi kan se de toppinstitutionella ägarna som i sig äger 77% av Fortinet, så är det Vanguard, BlackRock, State Street Corporation, Aquare Capital Management, Renaissance Technologies, Ameriprise Financial, Geode Capital, Clearbridge, Altshuler och Arrow Street. Alltså om man titta på hur mycket någon äger, det är ju Vanguard och BlackRock äger ju runt 16% tillsammans.
Ja, det är ju ofta så i amerikanska bolag. Vanguard har ju så mycket kapital, så de, ja, ja. Ofta dyker ofta upp där.
Exakt.
Men det är väl egentligen inget att säga om den. Så det är intressant är väl att 17% av kapitalet ägs av insiders. Mm.
Jo, det, för mig blir det typ så här. Om det är så här mycket institutionella som egentligen är, vad ska man säga, alltså dött, alltså det är dammar ni. Då är det ingen som lägger sig i vad Michael och liksom ägarna, insiderna
gör. Det är inga aktivistfonder om man säger.
Nej,
så
att på det sättet så.
Men sen kan det kan ju också bara ha i åtanke att för likviditetsgrejen att det kan ju uppstå utflöden.
Ja,
för att
det är så
mycket, det kan, när det väl blir en börskrasch, så är det bara såna här storägare där det uppstår utflöden.
Ja, topp 10 så är det ju typ, jag tror det är 7 Vanguard-fonder som äger.
Mm. Så det kan ju bli mycket sådana ner, alltså verkligen att det bara pumpar ut.
Ja, det håller jag med om.
Och det kanske man kan se om man kollar till exempel december 2018 när det blev mycket utflöden. Hur såg den här aktien ut då till exempel?
Exakt, så att jag tycker det är, alltså på ett kortsiktigt perspektiv så är det ju absolut risk. Men på ett långsiktigt perspektiv och när det väl händer, så tycker jag det är faktiskt liksom någonting du kan utnyttja.
Ja, då är det en möjlighet om man inte äger bolaget eller om man bara äger en liten stake, då kan man kanske utöka den då, positionen.
Exakt. Nu tänkte jag gå över till lite marknaden, för det är ändå det strukturella caset här som är egentligen grunden för att Fortinet ska bli en bra investering. Även om Fortinet är världsledande, de har jättebra grundare och och det ser jättebra ut i trenderna, så är det ju fortfarande marknaden som måste gå rätt. För att ja, allting i cyber security är fortfarande dyrt i sig. Jag har två bilder bara för att illustrera cybercrime incidenter 2018 och data breaches under 2018.
Ja, och det här är worldwide, så globalt.
Exakt. Om vi tittar på cyber security incidenter, du har totalt över världen 41 000 stycken. Om vi tittar på vilka storlekar de attackerar, så är det ju främst de attackerar stora bolag. Så det är ju förståeligt. I och med att stort bolag, mer information, mer intressant, kom åt. Data breaches, som är kanske mer, om man ska säga så här, att de faktiskt har lyckats med cybercrime-incidenterna. Det är 2000 stycken över hela världen. Där det största delen är faktiskt i unknown. Vilket jag har en känsla är faktiskt statliga organisationer.
Ja, kan man, absolut.
Jag har en känsla av det när jag kollar egentligen på all annan data. För att annars är det liksom, här har vi large 360 och small 271. Och i regel så brukar ju typ, alltså statliga institutioner, de brukar vara efter investeringar i sånt här.
Sen en intressant take, det här är ju bara en teori. Jag tror också att de här siffrorna du nämner kan innehålla stora mörkertal.
Absolut.
Jag känner en kille som jobbade på ett svenskt bolag, Trustly. Och de blev till exempel hackade. Och sen, ja, jag tror, eller jag vet inte om de blev hackade eller dedosade, vilket också är en sorts breach. Men deras system åkte ner och det kostar jättemycket när deras system inte funkar, såklart. Och de ville ha en ganska liten summa. Bara för att sluta, 50 000 kronor tror jag. Och de ville ha det i bitcoin för att det inte skulle gå att tracka. Och det som händer ofta är nog att det här kostar så mycket för ett bolag. Så att de här vet ju att de ska inte be om en för stor summa, för då kanske de faktiskt får pengarna. Och jag undrar hur många som faktiskt bara betalar de här 50 000 istället för att anmäla det här eller försöka liksom få bukt med problemet. Att de kanske bara, fan, det är ingen idé att tjafsa. Och då, ja, då är det ett mörkertal, för det är ingen som rapporterar här.
Nej, och det håller jag med. Det är antagligen mer mörkertal här än vad det är egentligen siffrorna. Så jag antar att det är mycket mer faktiskt.
Ja, det tror jag.
Ja. Så kan man ju, så har jag lite data om distributionen av alla data breaches i USA 2004-2018. Kan man ju se 2018 så är det ju främst företag. Sen är det liksom sjukhus, medical healthcare. Och sen, som jag trodde faktiskt skulle vara mest, för det jag tycker det är känslig data, det är banking, credits och financials. Och sen government and military, som är en mindre del, och sen education är en som minsta delen då. Tycker du att det här, var det ungefär din bild av vilka som påverkar mest? För mig blev jag lite överraskad faktiskt, government and military är...
Ja, precis, för du är ju tvärtom av vad du sa nyss. Ja. Men det är också för att det här är, för det första är det här USA, och sen står det government military, och de har ju jättehög security. Så det förstår jag att den är ganska låg ändå, för jag tror businesses kan vara ganska små businesses, och då kanske man, ja, startar upp och inte har tänkt på det här med cybersecurity. Men jag tror att government slash, eftersom det är just slash military, det, de måste ha, alltså de vet att de måste ha cybersecurity.
Jo, men hästen blir USA.
Ja, precis. Och sen, men medical healthcare kan jag förstå. För jag tänker heller också att de kanske inte tänker sig, varför ska folk hacka oss liksom. Men banking är förvånansvärt högt alltså. Jag trodde de borde ha bättre security.
Ja, alltså det borde ju vara högre krav på dem, absolut.
Ja, det är det man tycker. Men ja.
Med tanke på vilken information det verkligen är. Men,
nej, men jag tycker väl ändå det är rimligt att businesses är störst. För jag tror att de inte...
Du menar att det är den lägst hängande frukten?
Ja, lite så. Och att de har sämst security.
Ja. Jag tror inte det prioriteras. Jag tror inte den kunskapen finns när man växer heller, så att man typ glömmer bort
det. Ja, man tänker det på det. Man har så mycket annat att springa på. Men det är därför jag är lite chockad att banken ändå var så mycket. Där trodde jag verkligen att man hade jättestark security.
Exakt. Och sen egentligen har jag en bild om de mest vanliga cyberattackerna som bolag upplevde under 2018 i USA. Phishing är nummer ett, solklar etta, 37%. Nätverksintrång.
Vad är phishing?
Ja, men alltså, i regel, jag tror vi alla har fått det här phishing-mailet, att det finns en nigerisk kung som kan ge dig pengar.
Ja, är det phishing?
Ja, men alltså det är ju typ du
klassisk scam.
Klassisk scam att skicka ut ett like, say, ett mail och få det att se ut som att det är någon i bolaget.
Ja, jag fattar.
Och sen trycker du på länken eller så skickar du
information om malware eller någonting. Ja.
Ja, jobbar man inom finance som jag gör så kan man få typ så här 2 mail i veckan från chefen som frågar efter manuell betalning till x antal konton och så bara sitter man bredvid honom och bara det är jag som gör den manuella betalningen så bara så här, varför vill du det är du som godkänner den, så varför ska jag göra det här nu då?
Ja.
Så det där är verkligen personstyrt. Det är tyvärr ingenting Fortinet kan göra förutom att stoppa mailen in. Men de börjar bli bra på att maskera mailarna, kan jag säga. Så att det ser ut som att det är chefen som faktiskt mailar. In advanced disclosure, så ska man säga oskyldigt utlämnad information. Stulen eller borttappad, ska man säga, apparat eller och
företagstelefon, laptop.
Ja, exakt. System miss configuration. Så du har något problem med din mjukvara som jag inte kan komma in. Och egentligen om man tittar på de två största som är 37% och 30%. Phishing, absolut du kan göra någonting, men du kommer aldrig kunna ha ett heltäckt nät där de inte kommer in, för då kommer du också stoppa mail som du vill ska kunna skickas. Men nätverksintrång, det är en annan sak, och det är ju Fortinets stora fördelar med FortiGate då. Så där ser man ju att det finns en extremt stor marknad och ett extremt stort behov av deras produkter. Som om man kombinerar FortiGate med allting annat och så här, ser phishing och sätter upp bra system för att övervaka det där, så ser jag också att de skulle kunna komma i bukt med det liksom, med sina system. Average cyber incident response timeline i USA. Här är det liksom handlar om hur snabbt du faktiskt reagerar för någonting, och det är antal dagar de pratar om här. Och när man säger bara från att upptäcka någonting till att sätta dig i karantän, discovery to containment, 8 dagar. Det kan ju hända mycket på 8 dagar. Jag tror vi alla är förstår att det kan vara extremt farligt liksom. Att 8 dagar händer ingenting, och det är där responstid är också viktigt. Så och den som jag nästan är värst tycker jag, discovery to occurrence to discovery, 66 dagar
innan man ens upptäcker det.
Ja, så att
precis.
Ta 66 dagar till att ens upptäcka det.
Mm.
Och det tar 8 dagar till att stoppa det.
Ja, det är sjukt.
Ja, så du är ju över 2 månader för att hitta en data breach eller någonting. En cyberattack som har lyckats till att du faktiskt kan stoppa det och hålla liksom täppa till hålet.
Då är skadan redan skedd. Om du tar 2 månader.
Skadan är redan skedd och personen har antagligen flygit till Caymans.
Ja, men jag menar det.
Så att rent så är det ju helt sjukt på det sättet. Och bara så här från upptäckt till complete forensic investigation, det tar 28 dagar. Och alltså du är uppe i serier av tider på 3 månader från att någonting har hänt till att du faktiskt kanske kan se vad som har hänt. Vilket är sjuk tid, och det är där tycker jag är det verkligen så här, man måste vara världsledande för att sänka den här tiden. Vilket jag, alltså man ser att det finns ett behov för Fortinets produkter och alla andra cyber security-bolagets produkter såklart.
Mm.
Och nu går vi fram till det här liksom där det känns i plånboken. På den här marknaden så hade vi i miljoner 2018 2,7 biljoner kostnader i USA i rapporterade cybercrimes. Så till exempel Dannes exempel med att du betalar ut för att faktiskt få öppna ditt system om du inte har rapporterat det, så är det en mörkertal.
Mm.
Så att du har ju sjuka summor i till exempel bara USA i rapporterat cybercrimes-kostnader.
Mm.
Och det är ju här det kommer liksom in lite ROI, att ta in Fortinets produkter för att motverka kostnaden av en cybercrime.
Mm.
Som man ser, absolut, det finns ett monetärt ska man säga, incitament till att säkra sina produkter och säkra hela sitt nätverk egentligen.
Mm. Men nämnde du hur mycket det var?
I siffror.
Mm.
2,7 biljoner.
Ja,
Eller miljarder som man säger i svenska.
Ja, det är ju extremt mycket. För att även om de inte snor någonting eller något, att bara att, som sagt, att system ligger nere kostar ju extremt mycket.
Exakt. Så det är sjuka siffror, och från 2001 och framåt har det ju bara egentligen stigit, medan från 2017 till 2018 har det ökat från 1418 miljoner dollar till 2710 miljoner dollar. Nästan en ökning på...
Exakt, det är nästan en dubbling.
Ja.
Så det är det man ser vid, liksom så här, när vi är i den här data-driven society, när det är så mycket data i samhället, så det här kommer ju bli, alltså det är ju väldigt stor tillväxt i den här marknaden. Det blir bara viktigare och viktigare.
Exakt. Så rent där, det är sjuk, vad ska man säga, sjuk utveckling. Och man bara har bara en till slide bara för att se antal data breaches och million records exposed. Det här är grejen, är att antal data breaches sjönk under 2018. Million records exposed ökade, typ dubblades. Så i princip så handlar det ju, så om jag läser den här informationen rätt, så handlar det om att det är egentligen en, eller det är ett fåtal breaches som hände som hade ett högre värde än vad de hade 2017. För du har mycket mer data breaches och million records tillsammans än vad du har 2018. Så det handlar också om att egentligen kanske, för att det handlar också om att veta exakt vilken kund du behöver ha för att man ska kunna rikta in sig på ROI och se vilket värde är i det här. Ja, och sen bara en slide bara för att visa vilka stater i USA det är, för att tyvärr så är det mest information och det här kommer från Statista, vilket gör att det blir USA fokuserat, och jag tror det är de som samlar in mest data på det här faktiskt. Och det är Kalifornien såklart som är störst.
Det är inte så konstigt, det är Silicon Valley där alla IT-bolag sitter.
Så. Ja, så att om vi tänker på Kalifornien, då står vi typ nästan 50% av det, BNP nästan i USA. Så att,
ja,
det är inte någonting som är helt överraskande alls. Jag har två slides här, lite för att lite kul att förstå vad som fattas i bolagen och vad egentligen som behövs. Så största, biggest gap in the ability to stop attacks to endpoints according to IT security professionals i USA mars 2016. Lack of governance and control processes. Det är ju någonting Fortinet kan hjälpa till att komma in med. Teknisk support, allting sånt där, för att visa, ha sin expertis och förklara vad man bör göra. Lack of in-house expertise. Det kan Fortinet tillgodose. Och sen lack of enabling technologies. Det är ju där, om man ska säga, som jag anser Fortinet starka punkter. Och ja, alltså jag kan säga att de tillgodose alla behov. Men just det här med enabling technologies som behövs, det är väl där Fortinet har egentligen sin, kan man säga, bräda in.
Mm.
Och sen, has your organization identified a first responder team to deal with cyber attacks? Yes, internal personnel have undergone training typ under 50%. Så resterande av alla bolag har inte personal som är tränat in-house.
Nej.
Det säger ju om allting, och man förstår ju varför skurkarna har en, ska man säga, en upper hand, alltså har en fördel här, med tanke på att i princip hälften, mindre än hälften av alla bolag är redo för att liksom motverka en cyberattack.
Ja, precis, det är det. Det är öppet mål. Ingen målvakt.
Nej, det är målvakten vet inte ens om man räddar bollen. Ännu roligare. Så det var lite om marknaden i sig, och förklara den, hur den ser ut, och egentligen, vad ska man säga, möjligheter framåt. Har du några kommentarer på marknaden i sig?
Nej, alltså egentligen det du går igenom är ju bara, utan att gå in på något specifikt, så är det ju tydligt att problemet ökar och att det är egentligen inte många som har anpassat sig efter den nya världen, eller vad man ska säga. Och att det här är ändå ett ganska... Det eskalerar liksom. Att det är inte nytt med cyberattacker eller de här typen av brott. Men det har blivit så mycket mer vanligt. Och det är så många fler som lär sig koda. Och fler som lär sig koda blir fler som kan göra de här typen av brott. Och det är också mycket attacker från folk i u-länder. Som det är fattigt så är det ju lätt sätt att tjäna pengar. Och de är verkligen en tillväxt i hur snabbt de utvecklas. Och när det kommer till IT och får tillgång till datorer och internet och hela den biten. Och ju fler, eftersom det växer mycket snabbare där med IT, så kommer IT-brotten också öka väldigt snabbt, och det är det man ser. Mm. Så att det kommer ju bara bli ett större och större problem, och ja, det blir väldigt viktigt.
Men som sagt, den strukturella tillväxten är ju ett faktum, och jag tycker det visas ju på alla punkter, och i princip så visar det att behovet av det ökar egentligen mer och mer, med tanke på om man ser hur mycket mer det sker och hur mycket mer kostnader blir för varje år liksom.
Ja, men det är ju tydligt att det här behövs.
Exakt. Så lite om konkurrensen på cybermarknaden då. Har en slide där med egentligen global market share held by security appliance vendors från 2013 till 2018, mer än varje kvartal. Här då, så det är egentligen, här är ju bara hur många, ska man säga, enheter man har skickat ut, så många apparater i security, och där är ju här 2018 Q2, senaste datan då. Cisco är störst. Det tror jag vi alla förstod. Att de skulle ju vara bland de större. Sen Palo Alto på 14,4%. Sen är det Fortinet på 10,7%. Och sen är det Checkpoint på 10,7%.
Min känsla, spontana känsla här. Eller förlåt, du kanske säga också att 40, resterande 45% är övriga.
Yes.
Men min spontana känsla är också att det blir lite missvisande. För det här är ju inte missvisande siffror. Men det jag försöker säga är att Cisco är störst på 15,5%. Men det är för att Cisco är nog mycket mer fokuserad på hårdvarudelen, tror jag. Jag menar, det Fortinet gör med services och själva mjukvaran. Jag vet inte om Cisco är lika stora där.
Det är ingenting att titta in på, men om man känner Cisco från liksom way back, så vet man ju att de är ju hårdvaruproducenten nummer ett av sånt här.
Ja, och det jag försöker säga är, jag vet inte om du har siffror på totala cybersecurity-marknaden, hur stor andel, för jag tror inte att bara hårdvaran är indikativt kanske på hur stor del av hela marknaden man har. Jag kan ha fel, det kanske är, man kanske alltid köper helhetslösningen.
Nej, alltså jag kan hålla med, tyvärr fanns det ingen data på det.
Men de har själva ingen marknadsandels, alltså
nej.
Fortinet.
Nej, ingenting de har uppgivit liksom. De säger att de är ledare i antal enheter de har skickat ut i världen.
Ja, men för det jag försöker säga är att om Cisco har en brandvägg, säger vi, och alltså fysisk liksom säkerhet. Fortinet jobbar ju endast med det här. De är ju ett cybersecurity-bolag. Cisco är ju inte bara det.
Nej.
De är ju ett communications-bolag. Så jag har svårt att se att de skulle vara experter på cybersecurity på samma sätt som Fortinet eller Palo Alto kan vara, som bara fokuserar på det. Och därför tror jag då att de kan ha större andelar services på den globala cybersecurity-marknaden när det kommer till teknisk support och service och liksom implementation och liksom konsulter.
Mm. Jo, jag håller med. Och man tittar bara på trenden på hur det har gått här då. Cisco har ju ökat lite, men har typ nu börjat tappa marknadsandelar. Fortinet har ju bara ökat varje år. Palo Alto kom in 2014 och har också ökat varje år. Det känns som att det är ju en efterfrågan på specialister inom det här, inom liksom cybersecurity. Till exempel Checkpoint har ju tappat från 2013 till 2018 ungefär liksom 1,9% andelar, och egentligen others har blivit bara mindre och mindre, för att det blir typ de stora spelarna som kan leverera stora produkter, som har kunskapen in-house och så vidare och så vidare. Så för mig handlar det också om att jag ser att marknaden konsoliderar här, vilket jag tycker blir en väldigt stor möjlighet för Fortinet, för att de har ett positivt kassaflöde, vilket gör att de kan faktiskt köpa upp och göra sig större bara genom förvärv också. Så de kan ju göra kompletterande förvärv om det är till exempel någon spelare som har mjukvara som skulle kunna lägga över, eller har patent man måste komma åt för att göra det starkare runt sin brandvägg eller något annat. Sen har vi egentligen The Magic Quadrant for Network Firewalls, som Gartner gav ut här i 2019. Det är en undersökning som man kan hitta på faktiskt på Fortinets hemsida själva. Jag kommer länka till den i min pdf, så den kan ni hitta på hemsidan för Game of Stocks. Men här egentligen det som är mest intressant, att vi har en högre övre kvadraten där det är 4 stycken spelare, och det är efter, ja, det efterspeglar ju vad vi såg i föregående slide, och det är att Palo Alto, Fortinet, Cisco och Checkpoint är leaders.
Mm.
Och det är som mest intressant egentligen att Palo Alto och Fortinet ligger högst upp i alltså förmåga att utföra. Medans Palo Alto ligger lite högre i förmåga att utföra och completeness of vision. Vilket... Ja, fullständigt.
Man kan säga, är du längst upp i högra hörnet så är det bra. Är du bäst.
Exakt.
Och ja, det är bara Palo Alto som är lite bättre än Fortinet på 2-3 faktorer där.
Men, exakt. Ja. Och sen är ju majoriteten är ju i niche players, så att säga. Så det är inget fel av niche player, men jag tror när det är, när ändå cybersecurity börjar få fart på så här sättet, så tror jag leaders man vill titta på först. Niche players kommer ju sen när marknaden liksom är mer mättad.
Ja, och då är de små och då kan man de lätt bli förvärvade. Mm. Och då blir det säkert konsolidering som du säger. Och då är det ju de stora som kan konsolidera marknaden. Så det är väldigt intressant. Sen vill jag bara tillägga, inget bolagsspecifikt, men att det faktiskt är väldigt bra att kolla på de här pdf-erna vi har. För att till exempel så kostar det rätt mycket att tillgå de här grejerna från Statista och Gartner.
Ja, jag har ju bara tur att jag har ett bolag man gör analyser med, så jag har fått det här via min partner.
Exakt, och där, nu får ju ni tillgång till det. Så att, gratis. Så att, titta gärna på det där om ni tycker bolaget är intressant.
Och det är mycket lättare att hänga med analysen.
Ja.
Så är det. Nu över till siffrorna. Ja, så går vi vidare från att kolla på resultat och balansräkning till egentligen Börsdatas fina översikt. P-talet som Börsdata har är 33. P67 som det ser ut just nu då, och det är ju på trailing 12 months.
6,7, inte 67.
That's true.
Ja, annars hade det varit saftigt.
Ja, det hade varit lite, det hade varit konstigt med det P-talet.
Ja.
Som är hälften så stort. någonting är och verkligen ska man säga kolla på, det är egentligen att rörelsemarginalen är lägre än vinstmarginalen under 2018. Rörelsemarginalen är 14% och vinstmarginalen är 20%, och det är ju för att de har precis gått egentligen över från att inte ha en skattetillgång längre på staten. Så att de tidigare förluster de hade i sitt bolag som man liksom bygger upp som en skatteintäkt har nu liksom har börjat betala av sig, och nu börjar bli liksom en intäkt för dem. Så det är någonting man bara ska ha koll på. Så att man har koll på det framåt. Det är så här, avkastning på eget kapital 36%, avkastning på totalt kapital 12%, ROIC på 165%. Vad säger du där då?
Ja, jo, nej, men det är väl egentligen det man förväntar sig av ett bolag som inte behöver. Ja, det är mycket immateriella tillgångar i det här. Mm. Men det är mycket software.
Exakt.
Mm.
Ja, men ROIC på 165%, det är kanske lite mycket också.
Mm, ja, ja. Det har ju också sina förklaringar. Men ja, det är bra avkastning på eget kapital.
Ja, så att
så att det är väldigt lönsamt.
Det är ju väldigt hög. Och sen bruttomarginalen ligger på 75%.
Ja, du ser.
Ett Börsdata. Egentligen... ja, kolla på balansräkningen enligt Börsdata. Så har de soliditet på 33%. Nettoskuldsgrad på 2. Och sen har de egentligen en nettoskuld på minus 58. Så de har en nettokassa.
Mm.
Så egentligen nettoskuld genom EBITDA blir liksom minus 5,9. Så att egentligen balansräkningen tycker jag den är extremt stabil.
Jo, soliditeten är ju lite låg.
Mm.
Men jag vet inte om det är någonting i balansräkningen som gör att den ser lägre ut. Men det är ju, annars är det ju rätt belånat.
Mm. Ja, det kan man ju se från soliditeten, absolut. Att ett kapital är väldigt lågt mot storskulden är. Men sen att vi har...
Man brukar säga att under 40 börjar det bli lite... Så där, kanske inte stark balansräkning. Mm.
Absolut, jag kan hålla med om det. Men med tanke på att de har så återkommande intäkter så är jag inte så orolig för det stora kapitalet. Med tanke på att de också har en nettokassa som gör att de, alltså i princip, de kan ju betala mycket av sina skulder.
Ja, och sen växer de så snabbt också.
Så. Exakt. Så ser det ut. Egentligen går över till egentligen mina uträkningar på soliditet och kolla på bolagets balansräkning. Acid test ligger på 1,7, vilket alltså det är hur fort man kan rasa ut pengar. Acid test, man brukar säga, alltså syra på pengarna. Och det är 1,7 gör att du kan i princip betala 1,7 gånger kassalikviditet, om man säger. Så att alla små skulder kan du betala 1,7 gånger. Så det är väl liksom lugnt, skulle jag säga. Soliditet ligger på, som sagt, 33%, vilket är lägre än femåriga snittet som är på 37%. Alltså nettoskuld mot EBITDA och EBIT är negativ för att vi har en nettokassa i Fortinet. De har i princip, jag får inte fram någon gearing hävstång på det här, och interest coverage ratio, räntetäckningsgraden, är 39%, eller 39 gånger i 2018. Och sen har jag någon konstig punkt i 2017, vilket gör att siffrorna ser väldigt skewed ut. Men om man kollar över så är det väldigt, ja, jag tror vi ska skippa räntetäckningsgraden för den verkar ha gått haywire.
Okej.
Okay. Så det ser ut. Kolla lite på tillväxten. Snitttillväxten under i omsättningen har varit 23% på fem års genomsnitt. Bruttoresultattillväxt har varit 25%. Vinsttillväxten har varit så hög som 252%. Men det är mycket på grund av att 2018 är en sån stor outlier med 957% i vinsttillväxt. Alltså de har ju precis gått ifrån att vara lönsamma till att nu vara lönsamma plus att få den här skattegrejen då.
Ja, det blir väldigt missvisande.
Mm. Och det är väl det man kan se i EBIT, att de hade negativt EBIT 2000, negativt EBIT tillväxt 2015, och sen har det bara börjat trappat upp så att de har väldigt hög EBIT tillväxt resterande år, vilket är snittet på tre år blir 107%.
Men jag tycker det blir lite missvisande när det är liksom, du kollar på bolaget nu de fem senaste åren, och så är det också under en inflection point på något sätt. Så det är klart, de här talen när du säger five year average och sådär blir väldigt missvisande.
Jo, exakt. Men, så, och det,
då kan det vara intressant att kolla, du kommer komma in på det snart, säger jag. Yes. Men kassaflödet, för att det är ändå...
Det är ändå där du tycker är mest intressant.
Nej, men det är det inte. Men just när det är en sån här period när det är stora investeringar och konstiga engångseffekter som egentligen påverkar så mycket som de här skattegrejerna som gör att det ser ut som att det är 900% vinsttillväxt och sådär.
Mm, absolut, och det håller jag med om.
För det, på något sätt blir det viktigt här om vi kollar på, du säger att det är ett P runt 35-33, och om man då vill komma och landa i om det är en rimlig multipel, då måste du ju på något sätt göra normaliserad vinsttillväxt. Vad tror du att det växer med? Och det kommer du ju komma till. Men.
Absolut. Och det håller jag med om. Men också det är ju den här inflection pointen jag egentligen har letat efter lite i cybersecurity-bolag. För det är nu, okej, vi har en inflection point. De är lönsamma och de har fortfarande tillväxt fortfarande.
Lönsam tillväxt, precis. Det är ju extremt intressant.
Exakt. Och det är egentligen det jag har letat efter. Jag letar efter det i väldigt många bolag. För det är där jag tycker det egentligen blir mest intressant. För risken åker ner. Du kan få en uppvärdering på grund av P12 och EV-EBIT liksom.
Mm.
Någonting som jag tycker också är intressant, det är egentligen när utvecklingskostnaden är procent uttryckt mot intäkter. De har i princip snittet legat på 22% hela tiden. Så de utvecklar ju hela tiden. 22% är rätt högt. För att ta det till skillnad mot omsättning. Sen har försäljning, övrigt och admin. De kostnaderna gentemot hur stor egentligen intäkterna är. De har legat på ett snitt på 70%. Nu under 2018 så har det sjunkit till 65%, vilket är lägsta procenten under de senaste fem åren. Så det är här jag tycker man börjar se att de börjar få in sina skalfördelar. Att overheaden inte behöver växa så mycket mer med intäkterna, utan man börjar nu få skalfördelarna, och det gör att man kan räkna med liksom marginalförbättringar. Det är ingenting jag gör egentligen. Jag räknar med att de har marginalen som de har kommunicerat, och sen får vi hoppas att det kommer lite marginalförbättringar så man kan ändra caset efter det. Vi kollar på free cash flow margin. Ligger på 27%. Snittet ligger på de senaste 5 åren på, ligger på 26%. Och sen operation cash flow ligger på 35%. Så att,
det här menar, om du kollar här så ser du att det är en stabil lönsamhet egentligen, underliggande. Om du bara rensar bort för alla bokföringseffekter som skatter och hela den biten och capex, eller förlåt, inte capex, avskrivningen, nedskrivningen.
Mm, exakt, så du har ju haft positivt fritt kassaflöde för, alltså, sedan 2014.
Och den marginalen har stabilt legat över 20%, runt 21 till, vad sa du, 27?
Ja, exakt.
Och där ser du
till och med uppe på 34.
Ja, men du ser hur stabil den är, och därför tycker jag det här är ju en mycket bättre fingervisning om vad marginalen kan röra sig mot över tid.
Mm. Ja, alltså så är det verkligen. Så när man kollar på, alltså, vinst, det är ju bara någonting du vill visa. Jag som jobbar med redovisning och lite med hålla på med business controlling, det är liksom vinsten du vill visa kan du verkligen få fram om du vill.
Nej, men det är ju, alltså, det är Jerry Maguire. Det är show me the money, Jerry.
Exakt, show me the cash.
Ja, men så är det ju. Mm. Och därför, det är ju ganska intressant att kolla på det här EV free cash flow.
Mm. Exakt, så om vi bara kollar på tillväxten nu i free cash flow då, growth. Tillväxten har legat i snitt på 28% i treårssnittet.
Ja, det är det jag menar. Att när du kollar då på EBIT och vinst, då var det helt liksom galna tillväxttal. Men det här, exakt, ser du ju kanske den underliggande riktiga tillväxten, tycker jag, på runt 30%.
Mm, exakt.
Då får du PEG runt 1 då.
Ja, om man räknar på P-talet, ja, exakt. Ja. Mm. Men de har ju som sagt lite dippar i, vad ska jag säga, i 2016-2018 med negativ, men det är på grund av capex, så det är fortfarande någonting man tjänar pengar på, så sagt.
Exakt.
Så om man kollar på operationellt kassaflöde så är det ju fortfarande liksom, där är vi uppe på tillväxt på runt 34% i medeltal.
Precis, så när de här tunga investeringarna kanske är nedskrivna, om man kanske inte behöver göra lika tunga investeringar, så... Mm.
Exakt. Och ja, sen man tänker på att de gör har R&D-kostnader på runt 20%-22% varje år, så förstår man ju att liksom, de utvecklas sig framåt och har produktutveckling som verkligen funkar.
Mm.
Så där. Och sen det finns mycket mer siffror ni kan kolla på om ni vill göra det. Men vi går vidare till liksom kolla på lönsamheten. Där du kan se också så här avkastning på eget kapital på runt 32%, och den var jättelåg förut. Men det var ju också för att de har nu har kommit in en inflection point, som sagt. Om vi kollar bara på profit margin och EBIT margin, och det är samma sak som börsdata visar, att EBIT och EBITDA, eller EBIT och EBT, vilket är earnings before taxes, är ju lägre än vinstmarginalen. Vilket bara visar på att det är de här intäkterna av skatt som har gjort kaos. Sen har jag lagt in lite bilder på effektivitet och flexibilitet bara för att visa, som man kan jämföra med andra bolag. De har inte hög, till exempel turnover capital employed, alltså omsättning av sysselsatt kapital. De omsätter 0,5 varje år liksom. Och i sig, om man kollar på operational leverage och financial leverage, bara för att se hur mycket hävstång man kan få av en förbättring av marginal eller förbättring av liksom financial leverage, är ju förbättring av EBIT mot financial expenses. Operational level har liksom 5,8. Så om du får en ökad tillväxt i omsättning, så får du ut 5,8 i mer i EBIT.
Mm.
Så att det är extremt extremt bra, eller du får ut 5,8 mer procent liksom. Så att det är extremt bra.
Det där är ju multipel expansion i princip.
Ja, så det är multipel expansion vad du får ut av din din tillväxt. Och sen kan man också se att overhead costs sjunker med varje år, och variable costs står ungefär att Det
är ju fullt logiskt. Liksom. Deras fasta kostnader, eller kostnaderna växer mindre än intäkterna.
Mm.
Vilket är för att de kommer in inflection point.
Exakt. Så då tänkte jag bara kolla lite på kvartalet. För i och med att inflection point så är det mer kvartalet som är mer intressant med 2019s två kvartal som har gått framåt.
Ja, precis. Senaste tiden blir ju mer intressant tycker jag också.
Ja, så bara kollar vi på kvartalen då som är över Q1 och Q2 då, för att som sagt med inflection point så borde jämförelsen om kvartal mot kvartal bli bättre om vi kollar liksom över kvartalen så att sagt. Okej, så kollar vi på om vi kollar på eget kapital på egentligen TTM så har vi ju på 33%. Trailing 12 months har vi 33% avkastning på eget kapital.
Senaste 12 månader för att förtydliga.
Exakt. Och sen om vi kollar på EBIT-marginalen över kvartalen så har vi 9% i 2018 och 2019 har vi ungefär i snitt har vi gått från 12 till 16%. Så man ser hur EBIT förbättras med varje kvartal som kommer. Rätt markant.
Mm.
Nu kanske det är en förskjutning av varje kvartal i och med att Q1 har 9% i 2018, 2019 har vi 12% i EBIT, 2018 Q2 av 12% och sen 16% till 2019. Så det kan ju vara en förskjutning. Min känsla när jag ser på siffrorna är att det kommer till den här inflection point att de börjar få en EBIT-marginal här.
Ja, precis. Att all adderad tillväxt nu trillar ner mer till sista raden.
Exakt. Så om man jämför kvartal till kvartal så bara kolla EBIT i Q2 så har ju en EBIT-tillväxt på 52%. Det är markant högt såklart.
Och det är inga konstiga...
Nej, det är ingenting där jag ser som liksom slår ifrån där. Såklart med ett kvartal så är det inte ett fullt år och sådär.
Nej, men det är fortfarande, det här är ju också innan skatter i och med att det är EBIT. Så.
Exakt.
Mm.
Okej, efter vi har lämnat kvartalen så tänkte jag att vi går över till att kolla egentligen på Pearson. Det första som egentligen man kan se det är att jag har tagit upp Pears, det är 19 bolag och av de 19 så är 8 stycken lönsamma. Så det är väldigt få som är lönsamma, det är väldigt få som har höga marginaler och i princip så här, om man kollar också över, bara kollar på EP. Så alltså, det pendlar ju mellan minus 6 000 till plus 5 000.
Mm.
Så i princip är det väldigt svårt att få se om man kan få ett, liksom ett medeltal på allt det här. Fortinet tycker jag sticker ut med att vara den som har tillväxt runt alltså i topline på runt 20% rent ungefär varje år. Men också ha en marginalförbättring och marginaler runt 20%. Till exempel om man kollar på Palo Alto som jag skulle säga är den största konkurrenten. De har tillväxt i topline på runt 30% men deras marginaler är negativa.
Mm.
Så de har ju också negativ vinsttillväxt under 2018. Det är siffror 2018 från börsdata.
Precis, de satsar mer på topline alltså, och tar marknadsandelar och investerar mer. De kör inte lönsam tillväxt.
Nej, så är det verkligen. Och om man bara kollar på gross margin så ser det bättre ut för Fortinet. Det är ungefär samma siffror för Palo Alto och de har 71 där. Så det är inte så stor skillnad som det man kan verkligen märka. Det är att kanske Palo Alto satsar mycket mer i att ta marknadsandelar i form av utveckling och allt sånt där. Så att det är någonting man kan kolla på men jag tycker det är väldigt intressant när man jämför dem då. Den andra som också är en stor konkurrent är ju Checkpoint. De har ju istället sjuka marginaler upp mot 40-50% både EBIT och vinstmarginal. Dock så har de bara en tillväxt under 2018 på 3-4%. Och så kan man jämföra det med ett PE på 21. Så det är så här, hur mycket mer marginal kan man få i Checkpoint? Jag skulle säga mer att en negativ marginal resa de har framåt. Medan liksom det är tillväxten som fattas.
Det är lite som att Fortinet är en hybrid mellan Palo Alto och Checkpoint.
Exakt.
Det är liksom, de har inte satsat på bara bli lönsamma och ha låg tillväxt. Utan de har tillväxt men också lönsamhet.
Exakt.
Och det är det man gillar. Mm. Eller jag gillar.
Ja, samma här. Och med tanke på att lönsam tillväxt. Det är väldigt, så här, väldigt fin inflection point att vara på. Och tänker på att de börjar få upp speeden nu. Och börjar få lite skalfördelar över det. Så tycker jag att rent timingmässigt med fundamenta. Så tycker jag att det är perfekt tillfälle. Tycker jag att analysera dem. Sen finns det ju väldigt mycket andra bolag som ni kan se i den här liksom, tabellen. Och de gör väldigt mycket olika saker, men alla är inom cybersecurity. Vissa kan ju växa med tal på runt 100 till 200%. Vissa är till och med negativa 150%. Quamvault växer upp tydligen 8500% i vinst. Men ja, det måste vara från extremt låga nivåer.
Ja, precis. Då är det inte så svårt.
Nej,
känna en krona. Nu känner vi 8000 kronor.
Ja, det är bra. Så är det. Någonting jag tror många missar, det är att i princip alla de stora har nettokassa. Så Fortinet har en stor nettokassa. Palo Alto och Checkpoint också. Checkpoints är ruskigt stor faktiskt, om man jämför med hur stor bolaget är. Så om man bara kollar där, så finns det ju väldigt mycket kraft för att växa framåt och egentligen för att konsolidera i alla de här stora. Så det tror jag är någonting faktiskt kommer att se framåt, mer uppköp i den här marknaden. När det börjar bli, ska man säga, konsolideringstid och man börjar se vilka som spelar ut och vad som funkar. Ja. Så men det var egentligen peers vi kollade på där. Okej, så om vi kollar på värderingen nu. Aktiekursen när jag tog ut data då, så är det på 79,16. Det är ett P-tal på 40,46 på 2018 års siffror. EV-EBIT på 55, eller närmare 56. Och EV-EBITDA på 35. Det är väl höga med tipplar, det är ingenting du brukar gräva i, men... Om du säger i relation till tillväxten.
Ja, det blir lite missvisande om man ska kolla på... Vinsttillväxten ser jättehög ut och PS är lågt ut.
Mm.
Vilket det är missvisande lite för de här engångseffekterna från skatteeffekterna då. Bokförings- eller redovisningstermerna. Och det är därför att EV-EBIT är ju högre.
Mm.
På grund av skatteintäkten då, som det blir istället för en skattekostnad. Så en EV-EBIT är på 35. Det är ju rätt högt. Och då har vi en tillväxt på 45-60% nu senare tid.
Mm.
På, eller ja, EBIT-tillväxt. Nej, men det är väl rimligt värderat.
Mm.
Bara, det är ju många som pratar om PEG. Och det här blir väl PEG runt 1 ungefär. Eller EBIT-growth, alltså PEG på det, blir runt 1. Och det är så enkelt, tycker jag, det är first level att bara kolla på PEG. Och då, det säger ju bara att tillväxten matchar värderingen. Och då borde det vara okej. Okay. Men det tar ju inte hänsyn till några kvalitativa aspekter som vallgravar och sådär.
Mm.
Så värderingen tycker jag är okej sett till tillväxten enbart. Lite hög kanske faktiskt. Men tar man hänsyn till vilken position de har på marknaden och vilken kompetens de har och konkurrensfördelarna, så är det ändå ganska fair, attraktivt tycker jag.
Ja, sen tycker jag också om man kollar lite på runway. Hur mycket tillväxt det finns mer och mycket mer det finns att växa i den här marknaden, så det där jag också tycker att det finns extremt mycket mer potential efter.
Ja, precis, det är ju framförallt liksom, du kommer ju kunna växa omsättningen med runt 20%, men sen marginalexpansionen är ju det som kommer driva tillväxten här.
Exakt.
På bottom line då.
Ja, för att om vi kollar på TTM då, så kollar jag på P och PS. Det är då PS-talet är på 6,87. P-talet på 36. EV-EBITDA här också är på 47 då.
Mm.
Mm. Så jag tror att det, om vi kollar på TTM så tycker jag det börjar se riktigt bra ut om man tittar på tillväxten framåt också.
Det är fortfarande dyrt på EV-EBIT-nivå.
Mm.
Och det ser fortfarande ut, i och med att du har ju två kvartal från 2018 som antagligen gör att vinsten ser hög ut än vad den är.
Yes.
Så jag tror man får titta på ett normaliserat PE också.
Mm.
Men det är ungefär, du växer, alltså bolagets rörelseresultat växer med 50%.
Yes.
Och du har en EV-EBIT på 47. Så att det är ju, ja, det är ju rättvist värderat, tycker jag.
Okej, så kollar vi bara på egentligen mina antaganden för både värderingen av i PE mot resten och sen också som jag har i min DCF då. Så antaganden egentligen framåt, jag antar att de kommer växa med 18% för det, de har växt med mer, men jag antar det.
Topline.
Topline då. EBIT-marginal ligger på 21% 2019, går upp till 22,5 och sen 21 och sen börjar det gå neråt mot 20 och avslutar egentligen i 15 år, eller 10 år framåt på 15. För även om vi har en lång runway så kommer det bli mer konkurrens och säkerhet tenderas att gå mer mot en commodity produkt i slutändan. Det kanske inte kommer så här tidigt, men om jag lägger in det tidigare så blir det ändå en bra margin of safety i det.
Ja, jag skulle säga att det är ganska konservativt antagande, men det är väl bra att vara lite konservativ.
Ja, det är skönt med konservatism här. Mm. Vinstmarginalen har jag räknat på 18% framåt. Det kan ju komma in ändringar där, absolut. Men det är egentligen EBIT som är egentligen mest viktigt för mig, tycker jag i alla fall. Speciellt om man tänker på DCF-en. Mm. Om vi kollar då på egentligen vad vi får för tabell, om vi sett där en EV/EBIT på base på 30, 45 på worst på 30, base på 45 och best på 75. Får vi aktiekurser från 78,86, 118, 197. Det är väldigt höga multiplar.
Ja, EV/EBIT 75 är ju...
det är högt.
Nu lugnar vi oss.
Men det är också för att det finns vissa peers som värderas till det. Som har karaktärer som liknar liksom Fortinet. Men jag tror ingen av oss skulle egentligen handla det på ett EV/EBIT på 75 och hålla kvar.
Det finns ju marijuanabolag med price per sales 75.
Ja. Absolut. Men det är en annan grej. Sluta hetsa om systemet. Det är det minst. men om så base case då ger liksom en uppsida på 40% då. Mm. Det skulle ju i princip vara en liten ökning av värderingen.
Ja, det är egentligen dagens värdering på ett nytt EBIT.
Ja.
Alltså 2019s EBIT i princip.
Exakt. Så det finns ju chans att vi kan komma till det. För om vi kollar mellan TTM och liksom 2018s värdering så är det en liten sänkning från det. Så den är inte helt omöjlig att hålla och fortfarande hålla kvar där. Ja, och sen som sagt, det finns jättemycket mer siffror i mina tabeller man kan titta på om man vill se värderingsgap och sånt där. Det är mest bara för att få kolla säkerhetsanalys på själva värderingen fram och tillbaka och se hur mycket det kan skifta.
Mm.
Ja, så går jag över till DCF:en då. Där jag räknar på att topline-tillväxten är 18% och sen börjar den stiga neråt till 2028 till 15%. I terminal value har jag satt 4% i och med att det är ett tillväxtområde med strukturell tillväxt då. Aha, snarken. Snark. Okej. EBIT-marginalen är från 21 som stiger 2020, för jag tror på marginaltillväxt eller marginalexpansion på 22,5% och sen sjunker den ner mot 18 och sen slutar med 15% då. Terminal value. Jag har en VAC på 4,5%. Ja, så när man egentligen räknar ihop allt det här då, så har jag kommit fram till ett värde på $106 per aktie. Och egentligen det från dagens värdering då ger en uppsida på 34%.
Mm.
Avrunda uppåt lite liksom. Ja, men i regel är det som jag... Ja, det är mina tankar och det är egentligen värdering av Fortinet.
Mm.
På en multipel värdering så kan det absolut se dyrt ut när man bara kollar direkt. Men med tanke på vilken punkt de är fundamentalt med inflection point, marginaltillväxt, strukturella tillväxten i marknaden, så känner jag stabilt i DCF och kommer fram till ett värde på $106 per aktie.
Men jag håller med att det är så mycket, det ser bra ut framåt och jag tror liksom vallgraven är så pass bra att jag litar på prognosen framåt, om man säger så. Och därför tycker jag att ett PEG på runt 1, vilket jag tycker man kan säga att det är, förenklat runt 1 i PEG, är fair. Det är inte superbilligt, men det här är ju kvalitet, tycker jag.
Mm.
För det är strukturell bransch och marknad då, och väldigt, jag tycker det verkar vara ett kvalitativt bolag. Så ja, vad landar du i då? Äger du någonting?
Yes, jag köpte faktiskt i, ja, här i måndags då. Jag köpte den 14.
Mm.
Så, och ja, det spelas ju in den 15 då, så att alla vet att det händer.
Okej, så du äger Fortinet?
Yes.
Ja, jag är ju intresserad av bolaget. Mm. Jag skulle nog vilja ha lite lägre värdering. Även nu, jag tycker det är fair value idag.
Mm.
Men jag gillar ju att köpa billigare än fair value. Men vissa, den här typen av bolag blir inte alltid... ibland blir de inte billiga.
Nej, och med tanke på hur kursen har gått den senaste tiden. Så om man någon gång ska komma in i dem, så känns det som att det är ett läge just nu då, när jag faktiskt kan räkna hem det.
Ja, utan att kunna teknisk analys, men om bara slänga ett getöga på grafen, så har ju den har ju gått sidledes ganska länge, trots bra rapporter. och bra tillväxt. Och den har ju kommit ner en del.
Mm. Jo, och sen egentligen när jag kollar på min peer-tabell då, bolagen, så känner jag ju att Fortinet är ja, men alltså top pick på grund av att de har tillväxt som är 15% och har liksom kom in i tidpunkten att de börjar få lönsamhet som är stabilt över 20% liksom.
Ja, för jag vet rent kvalitativt har jag bara hört jättemycket om Palo Alto, att de är så här jätteduktiga, och det är de säkert, men jag gillar ju också hellre att köpa ett bolag som också har lite lönsamhet i sig, så att det känns bara tryggare.
Mm.
Speciellt när riskviljan, om riskviljan börjar försvinna från börsen, om det blir skakigare, nu är vi väl uppe på någon sån här greed igen, och allt är bra på börsen igen, och alla tycker nej, men riskviljan är hög liksom, men när den försvinner, då tror jag då vill man ha lite faktiska vinst och kassaflöden.
Mm. Så är det. Och ja, kom ihåg att det våra mina tankar och idéer, och det är Dannes frågor som han skjuter på det. Så gör alltid en egen analys, och ja, ska man alltid göra disclaimer för att det finns fel i analyser såklart.
Mm,
så om ni hittar någonting så får ni gärna höra av er till mig. För vi vill ju alla bli bättre investerare. Helst att jobba i Excel också, för det är så kul.
Precis.
Så, ja, det var avsnitt 19.
Exakt. Och du hittar mig på Twitter, Värdeinvesteraren, och du hittar podden Game of Stocks, @GameofStocks nu på Twitter, och hemsidan GameofStocks.nu, och såklart podden där man hittar poddar, men där, dit har du redan hittat eftersom du lyssnar på det här.
Exakt. Och så hittar du mig såklart på @InvestorCus. Och då får jag tacka idag för mig.
Mm, ha det bra, hej då.
Avkastning på er!